Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Det här är avsnitt nummer 2, 2016. Nu står vi tillsammans i poddstudion på Expressens redaktion i Stockholm. Jag, Jan-Erik Bergen och David Jakobsson.
Hej Jan-Erik.
Hej, välkommen hit.
Tack detsamma.
Ni har släpat oss hit i snö och kyla.
Ja, var det rätt kallt i morse?
Det är rätt kallt i morse, men det är ju kallt, men det är inte så här rekordkallt.
Mm. Vi kan säga så här, jag har lätt cykeln stå faktiskt.
Ja, det är ändå bara 15-17 grader. Ja, det kan ju bli 25-30. Det har vi haft här i Stockholm.
Jag vet att det är många norröver som tycker att vi mesar när vi gnäller över den här kylan.
Men jag faktiskt, så är det ju skillnad på kyla och kyla. Jag var ju, som många vet, i Skåne över nyår. Och där var det ju bara ett par minusgrader, men det kändes kallare än vad det gör här. Det är fuktigare.
Du var ju rätt insnöad.
Jag var väldigt insnöad tills en jullastare räddade oss efter 3 dygn. Så kunde vi skotta oss och komma loss där. Skotta oss loss.
Ja. Det skulle kunna vara en hel podcast där. Jag skulle vilja höra det där dramat beskrivet så där, minut för minut.
Men många, många glada tillrop på sociala medier handlade ju om att ja, men du har ju fyrhjulsdrift på bilen, nu kan vi bara köra. Men det hjälper ju inte om det är 1 meter packad snö. Då sitter man ju ändå. Ja. Jag vill inte chansa, så vi väntade.
Du borde ha tagit testtur med den här Mercedes G500 4x4
Square. Ja, det är väl den bil som jag haft störst chans att komma ut med.
Ja.
Men har du haft någon problem i kylan med bilar? Vi har ju en bild på vår, eller i alla fall Expressens sajt, om den här mannen som råkade parkera sin bil nära havet. Hela bilen blev inisad.
Ja, det var
flera lager is.
Men man får skylla sig lite själv om man ställer bilen där vågorna slår upp faktiskt.
Ja.
Nej, jag, sådana problem har jag inte haft, men lite problem.
Men någonsin du har väl haft förr. Det var ju klassiskt det här med lås som frös, och man fick stå med varmvatten i påse och värma nyckeln och cigaretttänder och elda på lås och sånt.
Jag minns med rätt dåligt samvete hur vi var ett kompisgäng som skulle jäklas med en kille som skulle iväg på solsemester. Han höll på att tracka oss att han skulle mysa i solen så där, och hemma var det skitkallt. Vi gick och vattnade hans bil. jag vattnade faktiskt personligen inte, men det vattnades på den här bilen flera gånger om dagen i 2 veckor. Den var ganska isig när han kom hem. Ja, vi lämnar det. Det blev dåligt i alla fall. Dålig stämning blev det.
Det är svårt att bli av med fukt om man väl får in det i lås och in i bilen. Det var sådana tips som jag vet att min pappa lärde mig när jag var liten, att dra inte in snö i bilen.
Nej, det ska man inte
göra. För att det blir massa fukt in i bilen och det blir is sen när det blir kallt och det fryser ihop, dörrar fryser ihop och så. Men man har ju åkt några gånger med någon dörr som inte går att stänga. Man sitter och håller i dörren. Och så.
Det är ju lätt att säga att man ska dra in i snö i bilen. Som vuxen kan man ju kanske klara det. Men när man ska in barnen i bilen, där är ju, det är ju där problemet börjar på allvar.
Ja, min pappa hade nolltolerans på snö i bil, även om man var barn. Så att det var.
Ja, det har jag också.
Man fick ju aldrig liksom sätta sig i en snödriva på knä eller något innan man skulle. Man fick aldrig gå ut och leka i snön innan man skulle in i bilen.
Men egentligen tycker jag det är värre på sommaren om det är lite geggigt och ungarna springer och leker i geggar och sen in i bilen.
Ja, men det fanns
då
inte,
blir jag ju tokig. Liksom.
Ja, det fanns inte. Och man skulle absolut ha fötterna på golvet, på mattorna. Fick aldrig vidröra framsätet med fötterna.
Nej, tycker jag är bra. All respekt till din pappa.
Ja. Nej, men det var ju. Nej, en annan grej som barnen har svårt att hålla sig ifrån, det är ju att inte skriva i imman på rutorna. Vilket ju skapar fettfläckar på rutan som inte är så enkelt att bli av med.
Ja, det är mycket, mycket otrevligt med barn i bilar. Problem som många drabbas av, som jag faktiskt själv har drabbats av två gånger nu, det är att batterierna fryser sönder på vintern. Alltså har man ett bilbatteri som börjar bli lite dåligt, det kan man någon cell som håller på att ge upp sådär, så är det ju rätt stor risk att det pajar. Om man kommer ut bilen på morgonen och inte startar.
Jag har
varit med om det två gånger.
Jag har köpte tre nya batterier till min Charan.
Tre nya?
Vartannat år ungefär. Mm. Men det beror ju på att den inte kördes så mycket, så att då frös de sönder. Jag skulle ju ha tagit bort dem såklart.
Du kanske köpte batteri på fel ställe också?
Nej, jag köpte lite olika prisklasser. Just därför, men det höll inte i alla fall. Men de håller ju inte om man inte laddar dem.
Jag har köpt ett nytt dyrt batteri till min V70. Sen precis efter så köpte jag en XC70 också. Det pratade man förra på den, tror jag.
Ja.
Och sen så sålde jag V70. Det batteriet frös sönder på V70, så jag bytte det. Och sen så sålde jag den. Och så dagen efter jag sålde V70, då frös det sönder på XC70. Så fick jag åka och köpa ett jättedyrt batteri till den. Det var mycket större och mycket dyrare. Så nu, ja.
Ja, vi kan ju också nämna att ägarbytet på min Charan har gått igenom.
Det är fantastiskt.
Det var ju så att jag var tvungen att beställa en ny blankett, och sen använde jag då appen som man kan ladda hem och scanna in en kod och knappa in lite siffror och bokstäver. Där så kan man då göra ägarbytet.
Mm.
Förutsatt att både säljare och köpare har svenskt körkort. Kan man ju tipsa vad läsa dem.
Ja, smidigt.
Så nu är den inte min längre, även officiellt.
Har det ramlat in några p-böter eller några trängselavgifter?
Nej, inga trängselskatter heller faktiskt.
Den har inte varit med i något rån?
Nej, det vet jag ju för sig inte. Som du sa, det kanske inte är den bästa flyktbilen när den inte startar utan startkablar och sånt.
Nej, jag hade valt någon annan faktiskt.
Centrallåset funkar inte. Alltså.
Ja, men det är bra lastutrymme.
Det är väldigt bra, man får med in många guldtackor. vi kan ju lämna kylan då. Hoppas att det blir varmare för våra kära bilar. Nu, vi fick en fråga precis innan vi gick in i studion här. En kollega, Carl, som vill köpa bil.
Mm.
Han ville köpa kombi för...
för typ 150 000.
Ja. Ni som lyssnar kan ju gärna skriva på vår Facebook-sida om ni har några tips. Vad menar han med kombi då? Hur stor är kombi i hans värld? Är det en V70-nivå eller?
Ja, typ.
Han har små barn eller barnvagn eller sånt? Eller?
Nej, inte barnvagn. Så jag tror inte man, egentligen tror jag inte behovet av en V70 finns där.
Nej.
Så stor. Men jag vet inte. Vad skulle du välja?
Men det första är ju sen nytt. Ja, storleken är ju viktig förstås. Och sen är det väl nytt eller begagnat, eller hur nytt vill han ha då? Det finns ju väldigt många bra kombisar begagnade, alltså 3-4 år gammal. Skoda Octavia kanske. Jag vet inte vad den kan vara, hur gammal den blir när man kommer ner i 150.
Nej.
Men den
är ju lite, gamla Octavian är ju lite tråkig, är det inte det? Nu när vi säger Octavia så tänker vi på den nya som vi gillar båda två.
Ja, fast nu var skulle han köra grädd också?
Jag vet, alltså man vill ju, när jag köper en bil så vill jag ju allt.
Ja.
Jag vill ha utrymmen och jag vill ha bra vägenskaper, jag vill ha komforten och säkerheten, och sen så vill jag ha det billigt.
De rear ju ut Opel Astra kombisar för ungefär där, va? 150,
149. 180 någonstans, tror jag, va?
Ja, jag tror 160 har sett till och med.
Aha.
Men då är det ju gamla kombin då, som man ska köpa, som inte alls är lika bra som den nya.
Jag kan tänka sig att värdeminskningen är ganska så bra när du rullar ut den gamla modellen.
Den är kraftig, modellen. Ja, precis. Det kommer ju en Megane-kombi, så han kan säkert åka och köpa en ny, eller relativt ny Renault Megane, men det blir samma där då, kraftig värdeminskning.
Mm. Jag så funderar på om man skulle kunna köpa en Opel Insignia. Den gillar jag. Man åker jättebra i dem.
Nej, man åker jättebra i dem, och de är jättestora. Men de är inte heller så jätteroliga. Men.
Nej, men man åker skönt i dem. Det är ju i princip, mycket av den där bilen är ju Saab 9-5. Bilen som, kombin som vi aldrig fick se.
Ja, absolut. Är han miljövän också, eller?
Ja.
Ja, okay. Det ska vara miljövänligt.
Ja,
det ska vara etanol kanske. Man är beredd att betala lite mer för att släppa ut lite mindre. Men just vid avgasröret.
Etanol.
Jag skiter i totala miljön och bara släpper ut lite när han kör.
Nu står jag och surfar på nätet här så jag hittar någon bil. Här är en Subaru Legacy. 150 hästars diesel. 7000 mil.
Men då är vi inte några miljövänner.
Men det är vi ju inte.
Ja, men han var ju...
Ja, just det, han är...
Ja, ja, det där är ju lite knepigt. Men det är ett råd eller en fråga vi får ganska ofta. Mm. Från alla möjliga håll och inte minst här på jobbet. Och det är ju intressant att... Mm. Att ta upp, och när man börjar prata lite löst så visar det sig att de har ju några så här krav att det ska inte vara ett visst märke eller det ska vara tyskt eller svenskt eller det ska vara miljövänligt. Mm.
Du lärde mig en grej för länge sedan, vi får den här frågan hela tiden som du säger. Du lärde mig en grej att börja med att ställa motfrågan. Är det någon speciell modell som du är sugen på?
Ja, precis.
det är faktiskt ganska bra för man kommer ur vissa pinsamma situationer. Ja. Sådär.
Jag har ju en vän som gjorde den grejen på mig och sa, frågade bara och då, ja, han frågade vad jag tyckte om en Saab 9-5 och det var under den här oljesmörjningsdebaclet de hade i sin motor och då sa jag, men de är väl, det är ju en bra bil och snygg bil och så, men man bör ju kolla det här och det här och det här liksom. Innan, vad det är för bil. Så smög det ju fram till att han hade ju köpt den redan. Då blev det ju lite pinsam tystnad. Ja. Ja. Och sen kan man ju då säga som svar på någon fråga, vad tycker du om den och den modellen, så kan man tycka, nej men det tycker jag, den tycker jag absolut, den är inte alls, den är alldeles för dyr för vad man får. Mm. Och sen kommer det fram att ja, antingen har de köpt den eller också älskar de ju den. Mm. Och inte sällan så går de ändå och köper den. Mm. Jag hade en lång maildebatt med någon som frågade om det var, ja, det hade, var det mellan två SUVar. Jag skulle köpa en ny bil. Den ena var Mazda CX-5. Och den andra kommer jag faktiskt inte ihåg nu riktigt. Men jag tyckte den andra i alla fall var det bättre valet. Jag motiverade och han frågade och jag motiverade igen. Och sen kom det 2 veckor senare. Ja, tack för dina råd och så, din tid. Det var jättebra, men det blev en Mazda MX-5. Eller CX-5.
Det är lite som min fru brukar fråga mig, tycker jag ska ta den här klänningen eller den här? Och så tycker jag att, ja men ta den där blåa. Ja, så kommer hon ut från Öbbyt om, så har hon den röda på sig. Liksom. Det slår aldrig fel. Folk gillar att höra råd men inte att följa dem.
Nej. Ja. Eller också vill de bara höra andra åsikter och så övertar de sig själv i alla fall.
Men generellt när man köper en begagnad bil, vad tycker du är det viktigaste att tänka på?
Ja, vi hade ju ett... det beror på hur begagnad så att säga. Men vi hade ett fall här, en man som hade köpt en Citroën som mejlade till oss. Och han hade köpt en som hade gått väldigt lite. Vilket ju man kan tycka det är bra. Men det visade sig då att den där hade ju stått stilla så mycket. Så när den här mannen började köra med den och körde då kanske normalt mycket eller till och med lite mer än normalt. Då tyckte han att, men herregud, nu går ju allt sönder. Och då var det ju delar som han fick byta som borde ha varit bytt redan, kan man säga, på bilen. Ja. Plus att det gick sönder för att den hade stått stilla så mycket. Mm. Så att en välservad bil är väl, det ska man ju tänka på faktiskt. Mm. Så att de har gjort det man ska göra. Och, ja, nu görs ju mycket annat också på servicen, inte bara service, som jag tror vi inte riktigt känner till alla gånger.
Tänk på uppdateringar.
Uppdateringar och lite fix och tricks och sådär. Så det är väl viktigt att den har gjort de här servicerna, om vi nu håller oss inom 10 000 mil i alla fall. Mm. Men det här är ju en trickfråga. Alla letar efter det här fönstret. När får jag de billiga milen? När kan jag köra 6 000 mil utan att någonting går sönder? Bara betala bränsle och köra. Liksom.
Mm. Ja. Det är, få förunnat att lyckas.
Det är jättesvårt att hitta det för en specifik bilmodell.
Till och med om man köper nya bilar så är det ju problem. Det är det ju.
Ja.
Det ringde någon till mig och köpte en ny... Nu kommer jag inte ihåg om det var en Audi eller en BMW för 900 000. En Audi eller en BMW. Och det var ju någonting som rasade direkt. Och han
trodde, då kan man bli lite bestig.
Han trodde att han hade köpt sig bilfrid. Men det kan man aldrig göra.
Nej, jag har ju en vän som har en äldre person och hon har ju inte riktigt ekonomiska möjligheter kanske att byta bil. Men nu börjar den gå sönder, det är en gammal bil. Så att, och det är också frågan, hur länge ska man ha den kvar? När måste hon sälja den liksom? För man tror ju oftast varje reparation är den sista innan den här långa, långa perioden utan några fel. Och när man precis har gjort en stor reparation, då vill man ju inte sälja. Då får man ju inte nytta av den. Liksom. Och så kör man och så kör man och kör man och så händer nästa grej och nästa och nästa. Liksom.
Mm. Ja. Spännande. Nu hittade jag faktiskt bilen till vår kollega här. För om man bara höjer sin budget lite till 160 ungefär, då får jag ju faktiskt nya Octavia kombin som har gått ganska bra. Med lilla diesel.
Mm. Det är också ett farligt moment. Så bara man höjer sig lite.
Ja.
Leta lite till så kommer du hitta någon för 170 som är ännu bättre.
Jo, men så där är jag. Så blir det
till slut. Så blir det 210. Ja.
Alltså jag besinnade mig nu när jag köpte bil, som du vet.
Ja.
Det är, ja.
På tal om Karl och på tal om Opel.
Just det.
Det är en fin övergång. Men ja. Du har varit och sladdat i kylan här med just lilla Opel Karl.
Ja, det...
Vi bekantade oss ju med den där bilen i Danmark där.
Mm, i Tannis.
Den gick ju väldigt bra undan manöverprovet, kommer jag ihåg.
Ja.
Väldigt stabil, bra styrning. Nu är det en liten kort bil så den pinnade igenom de här konerna ganska bra. Men...
Men den där känslan, okej, nu börjar vi i den negativa änden här. Den där känslan med att bilen kändes bra i styrningen och klarade undan manöverprovet väldigt fint i Tannis. Det var som bortblåst nu när vi körde bilen på hala vägar här. Nu gick den på dubbfria vinterdäck och kändes jättevinglig. Jag åkte med en kollega från Teknikens Värld. Vi delade bil. Båda upplevde bilen som vinglig. Och vi körde på ganska hal 80-väg, men ingen av oss vågade, alltså vi tänkte inte ens på att pressa bilen över 80. Utan det var
den är för snabbstyr kanske, eller?
Jag vet inte, det känns också rätt vindkänslig där. Sen kan ju, det kan ju bero på
den
att
den är lite hög, va? Eller?
Ja. Men ja, jag vet.
Var det utrymme? Jag minns att det var ganska bra baksätt.
Men det, alltså, med tanke på att bilen är så pass liten som den är, så är det ju helt okej. Det går ju att sitta två vuxna där bak.
Mm.
Det är inte speciellt mycket lastutrymme kvar, men det funkar. Det är...
För lyssnarna som inte har sett den så ska vi säga att den är mindre än en Corsa, men större än en Adam.
Ja, är den större än en Adam? Eller är det bara det att den har fått lite två dörrar till? Jag vet inte.
Ja, det känns som att den är kanske lite mer utrymme. Adam är ju lite poppigare, som en smart nästan, eller fast lite större.
Ja, men det är väl med den här, ja, precis, bilen man gör lite poppig och lite tuff så. Mm. Och det här Opel Karl är väl kanske bilen som man använder i sin vardag utan att bry sig riktigt om vad det är för något.
De hade väl inte riktigt så här jättebestämt att det skulle komma till Sverige när den lanserades.
Mm.
Men nu kommer den.
Mm. Men man ska komma ihåg att det här är en billig bil. Mm. Den börjar ju på under 100 000. 99,9. Och det är ju faktiskt prisvärt. Då har man den här 1-liters motorn med 3 cylindrar och 75 hästar. Ja, jag tycker att den är bra.
Men det här kan ju bli en privat leasing-hit. Det är kanske så de tänker.
Jag tror att de tänker så. Alltså det är ju en privatbil hur som helst, de flesta. Kanske så att hemtjänst kan köpa 20 stycken också eller så. Jag vet inte. Men det är en sån här bil man har råd att köpa privat och som man har råd att använda. Och sen så bryr man sig inte så mycket.
Det finns ju inte så jättemånga under 100 000.
Nej, det gör inte det. Det gör inte det. Men jag tycker bilen är ganska fin att titta på. Den ser lite mysig ut. De berättade en rolig detalj på den. Vi klurade lite på varför det går en mittribba i grillen, en kromad, som sen viker upp lite uppåt i kanterna. Nästan som en mustasch. Och det visar sig att det faktiskt är en mustasch. Som de har avbildat från just den här Karl som var sonen till Opel-grundaren.
Mm.
Det är hans mustasch som då pryder den här. Det tyckte jag var lite spännande.
Ja, vi får se om de fortsätter med sån här namn på bilarna. Adam och Karl.
Ja.
Och sen har de ju behållit Corsa och Astra. Då.
Just det.
Får se. Insignia sticker ju ut lite grann.
Mm.
Mocka passar väl inte in heller, men vi får se.
Mm. Jag får se. Den här bilen, alltså, då har jag, vet inte vad jag ska säga om bilen.
Men det är en vanlig bil.
Det är precis jag vill komma till. Det här är bilen bil. Man behöver funktionen bil och sen så, då är Opel Karl ett billigt alternativ.
Mm.
Och det är, ja, fint. Det som sticker ut lite grann, det är att de hade ett utrymme, alltså om du köper Opel Karl för 99,9 så är det en väldigt naken bil. Då finns det ingen luftkonditionering i den. Det finns liksom ingenting. Men bara man lägger på bara några tusen lappar så får man plötsligt en riktigt välutrustad bil. Precis samma som de gjort med Astran, att liksom det ska vara välutrustat i budgetklassen. Då är det, fanns det rattvärme i bilen och det fanns AC och massa farthållare och massa...
Nej, det har de gjort det bara för att de ska kunna komma under 100 i annonserna.
Jag tror det. Mm. Jag tror det.
Man ska få upp ögonen för den här. Ja, det kostar under 100 och sen kostar den 110 i alla fall.
Men det är, liksom, det är ju ingen bil de kommer hålla i lager, den där nakna direkt. Men det är kanske just den här hemtjänsten då som beställer 20 bilar som skiter i om det är AC eller inte i den. Jag vet inte. Ja,
nej,
det är spännande. Ja.
Du, vi fick ju också reda på idag att det var någon slags rekord på begagnat marknaden. Ja. Var det antal sålda bilar eller vad var rekord?
Jag vet inte, jag hoppas du skulle ta det. Jag tror inte jag har hunnit läsa det riktigt. Ja, men det har ju pratats om det hela året att det är ett rekordår för begagnade bilar.
Och det har 1,4 miljoner transaktioner, vad sa du? Alltså affärer.
Jag står just nu och hysteriskt rotar i min mailkorg här. Vi återkommer till det.
Ja, vi kan ta trängselskatten i Stockholm. Vi har ju trängselskatt på Essingeleden.
Ja.
Och hittills är det ju, tycker jag i alla fall, väldigt många färre bilar.
Vad kostar det?
Jag vet inte. Det är ju en maxbelopp som de flesta kommer upp i ganska snabbt. Men det är ju, och de höjde ju också själva skatten i stan. Så det är ju fortfarande, vad jag förstått, billigare att köra Essingeleden än att köra genom stan. Annars hade de ju i princip bara kört tillbaka trafiken inom stan igen.
Ja, det verkar väl lite
för många tog en omväg, om man bor i Nacka och ska till Kista, så tog man kanske en omväg förut ut på leden än att köra genom stan. Men nu ska det fortfarande vara billigare, tror jag. Men i alla fall är det färre bilar. Det kan ju vara kyran som gör att de inte kommer iväg. Men...
Sen så är det väl nyhetens behag också lite grann. Eller nyhetens obehag kanske här. Att man från början, det svider lite grann nu. Men om 2 veckor har alla tröttnat på att åka tåg. Så att då dyker de upp på Essingeleden.
Så var det ju lite vanliga trängselskatten in i stan. Men...
Mm.
Ja, men än så länge är det väl trevligt. Med många färre. Vi hoppas då att det kanske är de... Att de åker kommunalt istället för att sitta inne i stan i köerna där.
Ja, du, jag har hittat det mejlet.
Mm.
Under 2015 så såldes det totalt 1 163 754 stycken begagnade bilar i Sverige. Det är en ökning på 4,1%. Det är många bilaffärer.
Det är många bilaffärer och någon kanske är 2 gånger där. Men...
Ja. Det är säkert flera bilar som har gått flera gånger.
Mm. Du är med, va? Du sålde före. Nej, du sålde före efterårsskiftet. Jag också då.
Ja.
Kommer med nästa år.
Men någon bil har jag sålt. Och någon bil har jag sålt och köpt förra året också. Eller, ja, det har jag, just det. Mm. Min RAV4 till exempel. Men det har ju liksom, hela året har ju liksom handlat om begagnade bilar. Vi har ju pratat om det förut, att det var... Det har ju varit helt galna bäggpriser stundtals. Och handlarna har ju varit helt galna och haft slut på begagnat bilar i sina lager. Och min favorit är att de faktiskt har ringt runt till leasingkunder och försökt att bryta deras leasingkontrakt i förtid för att kunna sälja deras bilar som begagnade. Och sen då erbjuda nya bilar. Ja, det är lika virrigt som bostadsmarknaden i Stockholm ungefär.
Ja. Ja. Nu vi ska prata om Detroit också har ju varit. Mm. Bilsalongen i Detroit. Nu är det fredag när vi spelade in det här, och det var ju i måndags som de slog upp portarna. Vi var inte på plats den här gången. Vi hade ju tänkt åka länge, men så visade sig att Volvo S90, som var vår stora grej så att säga på salongen, visades i Göteborg och även i Stockholm. Så vi var ju, eller jag var och tittade på bilen igen i Stockholm.
Mm.
I Volvos showroom. Och vi fick reda på priserna då på nya S90.
Ja, var du förvånad?
Och det var många som ville veta det, för det var många som läste den artikeln på vår sajt om priserna på nya S90. Nej, förvånad vet jag inte, men det var nog var lite billigare kanske än vad jag hade tänkt eller befarat, eller hur man ska säga. Det kom ju under det här tjänstebilsgränsen för den här billigaste varianten.
Vad är det, 7,5 basbelopp eller?
Ja. Och vi kan väl tänka oss att V90 när den dyker upp också kommer att ligga under där, den gränsen. Men blir aningens dyrare då än S90.
Vad är det här nu i rena pengar? Vad kostar bilen?
Oj, började den på 300, kan det vara 330 för den billigaste. Och sen upp till en bit över 400.
Mm.
För den dyraste. Nu fick vi inga priser på laddhybriden. Nej. Konstigt nog.
Märkligt.
Det sa de att det ska vi återkomma till. Och okay. Jag undrar om det var så att de ville vänta in några konkurrenter och se var de ligger. Men annars är ju inte det några konstigheter. Alltså den bilen finns ju färdig. De ska nog bara räkna lite till eller? Och så vill de bara uppmärksamma bilen ytterligare någon gång.
Ja, så kan det vara. De har varit rätt bra på det.
Nu får vi priserna på 10,8 också.
Mm. Vad sa du? 330 000? Från 329,9.
Ja.
Du missar med en 100.
Ja. Och det var inte så jättedyra steg. Jag tror det första utrustningssteget kostade 29, va? Och nästa 69, tror jag. Just så att den billigaste kommer ingen att köpa. Det kan man utgå ifrån.
Momentum 29.
Alla kommer ju att köpa Momentum.
Mm.
Minst.
Mm.
Ja, men det var väl ganska väntat. Och den fick ju, jag tycker den fick bra mottagande även borta i Detroit.
Mm.
Jag lyssnade på en podcast därifrån. Från amerikanska journalister som stod på salongen. Och så berättade om de nya premiumflaggskeppen.
Mm.
Hyundai visade ju Genesis, deras så att säga Lexus-serie, alltså en lyxigare Hyundai som heter Genesis, och den hette väl också något med 90.
Just det.
Q90, va? Och så visades ju Mercedes E-klass, och de tog ut de här tre som liksom de nya flaggskeppen.
Just det.
Om S90 sa man då att det här var ju en bra och trevlig bil på alla sätt, och egentligen är det ju en XC90 som är i nytt format bara. Och de trodde väl att X90 skulle säljas betydligt bättre. Men att det var en väldigt, väldigt fin inredning. De var imponerade över inredningen och flera olika detaljer i inredningen som de gillade jättemycket.
Mm.
Och de pratade ju såklart om nya Volvo och om starten och allt det här som alla alltid pratar om. De hyllade lite Volvo för att de fortfarande äger, som man sa, begreppet säkerhet.
Mm.
Och de har utvecklat säkerheten i den här jämfört med XC90.
Mm. Och XC90 fick ju nu erkännande från Euro NCAP som säkraste bilen.
Säkraste av alla och säkraste i sin klass då, såklart. Och XC90 vann Truck of the Year på Detroit-salongen. Mm. Ett pris som de vann också 2003 med gamla XC90.
Mm. Ja, de har många priser. Engine of the Year Award.
Ja, men här i Stockholm när visade bilen, så hade de också en liten overhead där med alla priserna. Jag tror över 50 priser nu den här bilen har fått under sitt lanseringsår. Och den har ju sålt jättebra.
Mm.
Vi har också skrivit en liten artikel om hur de ska fortsätta att sälja bra. De hade mätt hur många bilar som har sålts till kunder som hade något annat bilmärke. Och det var, om jag minns rätt nu, 39% i Europa och 50% i USA.
Oj då.
Alltså de har värvat köpare från andra märken.
Många nya kunder, ja.
Och det tänkte de fortsätta med, såklart. Och bland annat så har ju laddhybriden precis börjat säljas i USA. Och de vet ju att den ligger väldigt bra till prestandamässigt jämfört med många andra.
Mm.
Och även jämfört med E-klass nu som kom ut, så är den inte samma räckvidd på el. Deras hybrid som S90 kommer ha.
Okay.
Det är någon mil som skiljer där.
Mm.
Så de hoppas ju fortsätta med att skära kunder från andra. Och de har ju, vad sålde de i USA? De sålde totalt 70 000 bil var någonstans, 70-80. Sverige körde precis förbi USA i slutet där i december. Så Sverige sålde någon så här 1000 bil fler än USA.
Mm.
Och Kina är största marknad för Volvo. Men det är i USA som jag tror, där kommer de att växa mest. Mm. Och jag hörde viskas lite grann där på S90-visningen att de hade kunnat sälja dubbelt så många X90 bara de hade klarat av att bygga dem.
Mm. Ja, det är någon slags grundförutsättning.
Ja. Och anledningen har de erkänt också, att anledningen till att det är så långa väntetider nu, det är ju för att de räknade fel på vilken utrustningsnivå som köparna skulle välja.
Mm.
De trodde att fler skulle välja enklare, billigare XC90-bilar. Men de har varit dyrare.
Mm.
Och då fattas det kanske någon exklusiv kohuvud till skinnklädseln eller, eller något annat. Liksom. Så de kan inte bygga fler just nu, men vi får se om det hänger med till S90.
Mm, det
är du fortfarande så här lite imponerad av XC90 eller?
Om jag är imponerad?
Ja, men vi har ju liksom skrivit så om den hur mycket som helst. Vi har kört den och vi har grejat. Liksom, eller?
Alltså, som jag har nog sagt förut, men jag är jävligt less på den här bilen. Jag har tjatat den här bilen sen första lilla unset av information kom om bilen, och sen så har vi
första bilden på blinkersglaset.
Liksom. Ja, lite så. Jag måste säga att jag är rätt less på den. Jag tycker fortfarande en väldigt bra bil. Den bilen som jag är mest nyfiken på nu från Detroit, det är ju Mercedes E-klass egentligen. Den är mer sugen på en S90.
Den ska vi faktiskt köra om i mars.
Ja.
Det är inte långt kvar. S90 vet vi inte riktigt när vi ska få köra faktiskt. Det borde inte vara så långt borta, men
Men
E-klass, och det såg vi ju på vår sajt också. Det är många, många läsare och lyssnare som är nyfikna på den. Den såg ju riktigt fräck ut på insidan framförallt.
Mm.
Jag tycker de har ju tagit det här ett steg till inredningen.
Alltså den, det är ju absolut världsklass.
Om S90 är snygg inuti, så är ju det här också ohyggligt häftig.
Det är ju bra,
alltså det är ju coolt alltså.
Jag längtar redan till den där bilen finns som bättre begagnad, så jag har råd med den.
Mercedes gjorde ju ett jätteryck också och körde förbi Audi i den här premiumfighten som det snackas mycket om.
Mm.
BMW mot Mercedes mot Audi.
Det är C-klassen då som har lyft upp det hela, är det inte det?
Framförallt är det väl SUVarna och SUVarna i Kina. Och jag kan tänka mig att dieselhärvan har gjort sitt till för att bromsa Audi en aning.
Mm. Möjligt.
Men för Mercedes går bäst av de här tre i Kina. Och man tror faktiskt att redan i år, 2016, har Mercedes en bra chans att gå förbi BMW och bli störst igen. Jag tror BMW har varit störst i typ 11 år eller 12 år. Något.
Mm.
Och Audi gick ju förbi Mercedes 2011 tror jag.
Mm.
Och nu har de tagit tillbaka den. Nummer två i alla fall.
Mm. Nej, men vi har pratat om det förut i den här podden att Mercedes har medvind. De gör mycket rätt nu.
Och de ligger så här drygt 1,8 miljoner bilar.
Mm.
Jag tror BMW hade 1,83 och Mercedes 1,81. Och, så här.
Mm.
Och som, det har vi också pratat om, att bara för några år sedan sa man att nej, men det är nog 2014 är det året Mercedes kommer att toppa liksom, och sen kommer de gå ner igen. För då kom det kommer lite nya bilar och C-klass kom ut. Så.
Mm.
Men det verkar som att de bara växer och växer och växer.
Mm. Ja, spännande.
Mm. Var det något mer från Detroit? Det kom ju mycket så här, de pratade mycket om nya. Honda gjorde en ny Pickis som de var lite imponerade av.
Hyundai hade en Pickis.
Ja, det också. Kommer lite skumma bilar därifrån.
Det som våra läsare var mest intresserade av på sajten, det är ju faktiskt en konceptbil från Kia. En SUV.
Just det.
Som vi lite elakt skrev och kallade för XC90-kopia.
Mm.
Den är, i profil var den väldigt, väldigt lik XC90 i karossen. Men under det skalet så är det tydligen en vanlig Sorento. De ville visa upp hur de tänker sig sina SUVar i framtiden, designmässigt. Det var, den där verkar folk gilla.
Ja, den var ju väldigt lik och väldigt färdig, va? Alltså, man kan ju tänka sig att det är nu är ju Sorento ganska ny, men att den kommer i alla fall.
Mm.
Ja, de pratade som sagt mycket om när Hyundai Genesis, vad de menar med det. De tror att det här kommer att bli liksom en Lexus-kopia, så det kommer massa nya bilar.
Mm. Apropå Lexus så har vi den här LC500 då, som de visade i Detroit också. Det är ju också. Det är skittuff. Mm. Men det är ju en sportbil med V8 och massor av effekt. 467 hästar.
Mm.
Nej, den är jätteläcker. Jättetuff.
Den är det visning på i Amsterdam här i februari tror jag. Men ingen körning utan visning bara.
Tråkigt.
Tyvärr.
Den ser vi faktiskt fram emot att provköra.
Mm.
Vi återkommer till det.
Ja, annars var det väl det kom en, det hittade till också lite grann häromdagen från Detroit när Dieter Zetsche, alltså Mercedes-chefen, var kritisk mot folkvagn och dieselskandalen.
Mm.
Och vi har ju sett olika uttalanden från Mattias Müller, nya VW-koncernchefen, att hur han har då haft olika möten i USA och de har liksom pratat om en skandal och hur de ska rätta till dieselmotorerna och vad de ska göra. Och de har fått backning från några myndigheter i Kalifornien. Deras åtgärd funkar inte och måste göras på annat sätt. Och ja, det handlat mycket om det. Och igår smalde till i Paris, eller utanför Paris.
Just det.
Där det gjordes en razzia mot Renaults
razzian gjordes väl inte igår, va?
Ja, förrgår kanske.
Nyheten briserade ju igår i alla fall. I tre olika
Renault-kontor. Det var ju kontor, så att aktien började rasa. Alltså det sipprade ut lite uppgifter om att myndigheten där hade gjort en razzia typ. Och hämtat in uppgifter ifrån de olika avdelningarna för motorutveckling och utsläppskontroll och sånt. Mm. Och då rasade aktien.
Mm. Flera andra biltillverkare hängde med och rasade också på Parisbörsen, ja, trots att de inte alls hade med det att göra. Tjabbigt.
Nej, man tänkte väl där under några timmar kanske att där kom första beviset på att det var fler som hade fuskat än folkvagn.
Mm. Men det kanske är första beviset på att fler har fuskat. Vi har ju inte sett det än.
Ja, men det var ju väldigt många dementier efteråt. Oj, att det här var bara det här, de har gjort undersökningar och det här var inget och det fanns ingenting som tyder på fusk. Och, jag har skrivit lite grann om det där som kommer ut i lördagstidningen. Det är ju fredag när vi spelar in. Och när man läser på så ser man att redan i september så gick ju franska myndigheten ut och sa att vi ska kolla massa bilar för att se om det är fler som fuskar. Alltså precis när folkvagnskanalen briserade så hängde de på myndigheten direkt och vi ska kolla 100 bilar, varav 25 från Renault. Och det här har de hållit på med nu. Och de har då kontrollerat, vad jag har förstått, 3 Renault-bilar utan att hitta någonting.
Mm.
Och men sen kom den här razzian som ju då kanske inte var just en razzia, utan kanske bara att de hämtade, åkte dit och hämtade lite uppgifter. Och både myndigheten och Renault försäkrade ju att det här var ju inget, liksom, det fanns inga oklarheter och de samarbetade och så här. Mm. Det man ska komma ihåg tycker jag, det är att franska staten äger ju närmare 20% av Renault.
Mm.
Och det pågår ju dessutom en liten maktkamp mellan vdn för Renault Nissan, Carlos Ghosn, och franska regeringen, där Carlos Ghosn har liksom kämpat för att få mer handlingsutrymme. Inte vara så låst av Frankrike. Så att man kan ju tänka att det var en del av den här lilla maktkampen, att de visade att de minsann kan sätta köpare i djuret om man vill.
Du är ju lite konspiratoriskt lagd.
Sen en annan sak. Alltså om man tittar närmare på hela den här dieselskandalen, så är det ju inget land egentligen som har varit tuff mot sin egen tillverkare. Det började ju i USA mot folkvagn.
Mm.
Och där vill de ju slå vakt över GM och Ford och Toyota också, som har väldigt många bilfabriker i USA och andra som investerar stora pengar i USA. Tyska regeringen har ju inte varit så tuff.
Nej, man har inte.
Nej, Angela Merkel har inte varit så tuff mot liksom Volkswagen-koncernen är väl Tysklands största arbetsgivare om jag har.
Ja, det snackas om att uppemot en av 7 tyskar på något sätt är beroende av Volkswagen-koncernen.
Ja, så det är ju inte den man går ut och liksom stoppar.
Det blir inte populärt.
Nej. Och under bilkrisen så var ju den franska regeringen en av dem som bara öste pengar till stöd för bilindustrin. Och vi vet, under den här Saab-krisen så pratades det om att nej, men Sverige får inte hålla på och stödja och ge lån och ge fördelar, för det är emot EUs konkurrenslagar och så. Men det, i Frankrike så det bara gjorde man liksom.
Mm.
Man bara hjälpte Peugeot-gruppen och Renault över den här krisåren liksom.
Mm. Så kritiserades ju ganska hårt från många håll.
Ja.
Sergio Marchionne till exempel var ju ganska kritisk.
Ja, precis. Så det är ju inte helt otänkbart att liksom den franska regeringen fattar att wow, här kan det gå åt skogen. Vi tar saken i egna händer. Vi tar kommandot. Vi liksom sköter undersökningen. Vi är i sken av att det här är helt transparent och helt oberoende. Mm. Men vi, om det är några felaktigheter som kommer ut, så kommer vi aldrig berätta det.
Mm.
Så att när man säger oberoende undersökningar, så är de ju direkt oberoende, i, kan jag tycka, i Frankrike. Men Peugeot Citroën har också gått ut idag och sagt att de hade, har ju undersökts och inga felaktigheter förekommer där.
Mm. Någon, och det kan jag ju säga, det blir jag spontant misstänksam av folk som helt oprovocerat går ut och säger att nej, men vi har inte gjort något fel.
Nej, precis. Det är väl liksom för mycket i de här texterna från Renault då. Mm. Både från regeringen och från företaget, så är det liksom för mycket som är för bra.
Ja.
Som tyder på att men det är nog inte riktigt det bakom de här fina fasaderna, så pågår det något annat. Liksom. Men sen kan man ju också säga att de hade ju inte så mycket att, de hade inte så mycket att tjäna på att fuska på samma sätt som Volkswagen fuskade. De säljer ju inte i USA, och de har inte jättestora bilar. Så de behöver inte kämpa med att få ner snittvärdet. Alltså det finns liksom inte samma incitament att fuska. Så säljer de ju motorer till Mercedes från Renault.
Just det.
Så där kan man ju fatta att vilken grej om de. Om Renault har fuskat så att Mercedes får skit för det här, liksom. Då kan man ju börja prata om skadestånd och grejer.
Ja. Dieselmotorerna är ju extremt viktiga för södra Europa. Vad snackas för om? 60% är väl diesel?
60% i Frankrike var det där. I höstas när det började snackas om det, då var det 60% av bilarna. I Sverige gick det ju ner lite förra året. Det gick ner till 58% var andel av nybilsförsäljningen.
Mm. Men om det blir något dieseldebackel, så kan det bli rätt jobbigt i Frankrike. En ganska stor omställning för alla tillverkare.
Ja. Mm. Och på tal om stöd från regeringen, så kom det ju ut nu idag, eller i veckan i alla fall, att tyska regeringen tänker satsa jättemycket på elbilar.
Mm.
Så de har ett stimulanspaket på 20 miljarder kronor som ska gå till bilköpare, alltså man får rabatt på sin elbil. Mm. Det ska gå till laddstationer och det ska gå till infrastruktur. Så det var ju en rejäl knuff åt det hållet.
Mm.
Och vad satsar de tyska bilmärkena på just nu?
Ja. Ja,
elbilar, laddhybrider.
Det har de gjort en stund. Det pratas ju mycket om det där.
Så. Det tror jag är ett sätt för dem att komma ur dieselberoendet, och andra sidan att de får hjälp av regeringen helt enkelt och ställa om snabbt som ögat till el.
Ja.
Så vi kanske ska köpa lite aktier i någon laddkabelstillverkare som är nära till hans.
Ja, vi får diskutera sen när vi inte spelar in.
Ja. Ja, men det händer mycket. Men, de som jag skriver i rubriken, de gör som Norge, de satsar på elbilar.
Mm. Men det är då det på allvar kommer att betyda någonting när ett land som Tyskland ger sig in i det på allvar. Att Norge gör det, jag har all respekt för att Norge satsar så där hårt på elbilar, men det spelar inte så stor roll i världen eftersom det är ett så litet land och det är så en liten bilflotta och sådär. Ja, de får en klapp på axeln fört. Men när Tyskland gör det, så kommer det ju spela roll på allvar.
Ja, jag tror 2014 såldes det 19 000 elbilar i Tyskland. Och de ska nu snabbt upp till 1 miljon.
Ja.
Så då kan man ju tänka att det kommer att spela roll. Och då kommer ju andra också hänga efter. Hänga på liksom.
Mm.
Vi kommer ju få se en elbil från Volvo här 2018. Va?
Just det.
Men inget från den svenska regeringen än.
Vi suckar lite där.
Ja. Vi pratade ju om sänka momsen på olika tjänster.
Mm.
Och då var ju den här bilverkstadsföreningen snabbt ute och sa att ja, men det tycker jag verkligen ni ska göra. Men sänk även momsen för bilreparationer och bilservice. Kanske en bra idé.
Jag vet inte.
De har ju tidigt varit ute och sagt att de tycker att rotavdraget ska omfatta även bilservice och reparationer.
Mm.
Den tjänsten. Precis som det omfattar snickeriarbeten och så.
Mm.
De menar ju på att man gör samhället en tjänst genom att ha bättre bilar på vägen.
Ja, jag vet inte. Jag köper inte riktigt. Men å andra sidan så gör man ju samhället en tjänst om man har sämre bilar som man måste byta.
Ja, tvinga alla att byta. Liksom.
Tvinga alla att köpa ny bil.
Skrotbilspremier har varit poppis.
Ja.
Det finns ju de länder som går all in på det istället.
Mm.
Bland annat Kina. Vi fick ju veta, på tal om elbilar, det var lite spännande faktiskt. Vi fick veta lite mer om det som ligger bakom NEVs stora miljarddeal med Kina.
Just det.
Det var ju många som togs på sängen av den. Det var ju så här 100 miljarder. Så
vi berättar lite, alla är inte med på det här med NEVs. Nej. Utan NEVs är ju de som har, ska vi säga, tagit över lite av resten av Saab.
Ja, de har köpt Saab-fabriken i Trollhättan. Mm. Eller de, det är ju en svensk född kines som är majoritetsägare. Och sen är det nog olika städer och myndigheter och investeringsfonder i Kina som äger NEVs.
Heter han Carl Johan Yang, va?
Ja. Mm. Det står i den artikeln, precis ägarförhållandet. Men, och det här, de provade ju att starta om fabriken och bygga eldrivna Saab 9-3. Mm. Och de gjorde även någon bensindriven, va? 9-3 som rullade av bandet. Men sen blev det stopp. Det hade med finansiering att göra. Det blev stopp där, att de fick inte in pengar från dem.
Vi var ju till och med inbjudna på en provkörning där av den.
Ja, precis.
Jag vet inte varför det skett sig, men det gjorde det.
Men de här har då fått en beställning på 250 000 bilar. Mm. NEV ska alltså bygga 250 000 bilar till något som heter Panda någonting. Mm.
Men ska de här byggas i Trollhättan?
Nej, det är en lång historia.
Ja, man drar den lite kort.
Och många reagerar så här, vad är det här Panda då? Då kollar man upp det och då var det något så här brevlådeföretag som hade startats typ 2 dagar innan pressreleasen släpptes, och de fanns inte, och ja, det var något skumt med det där. Men utav de här 250 000 så är 150 000 Saab 9-3 år som ska slutmonteras i Kina. Mm. Men det tror jag är en leverans för 2017 tidigt. Resten är lite så här familjebussar och någon buss för 38 personer och så. De andra 100 000. Och de som beställt det här, den här Panda-företaget, de ska då leasa ut de här bilarna. Mm. Bussarna ska leasas ut till bussföretag och sånt. 9-3-erna ska leasas ut till taxi- och shuttlebolag. Över meningen. Och NEVs får då inte 100 miljarder kronor insatt på sin bank i Trollhättan, utan de får betalt när de som leasar bilarna börjar betala dem. Mm. Alltså de får en del av hyran betalas till NEVs då, kan man säga. Och så förklarar de så att det här lilla nystartade företaget kunde beställa 250 bilar. Det beror på att Kinas regering har ett sånt här jättepaket på gång för att få igång elbilarna i Kina. För de håller på att kvävas typ av avgaser. Så de måste gå in i elbilssvängen. Och det är de pengarna som Panda i sin tur ska använda. Så att Carl Johan Yang menar att man behöver inte stora pengar i första läget i Kina just nu. För att du kommer att få bidrag från regeringen. Och det gäller att vara med nu liksom. Och det var inte bara här Panda som hade startat. Det var, tror jag, de räknade så här 10 startup-företag i Kina som... Ja, som drog igång nu bara för att ta del av den här jättepaketen som Kinas regering laddar för. Mm. Men bilarna, eller fabriken i Trollhättan, de ska då förbereda för de här 9-3-erna. Det är väl det de ska pyssla med. De ska inte bygga klart 9-3-er och skeppa dem färdiga till Kina, utan det ska byggas liksom delar för montering i Kina. Och det skulle ju fixas en eller två fabriker i Kina för det här också. Mm. Ja, vi får se. Det händer i alla fall saker. Nu kanske det faktiskt är rätt tid för elbils startup som NEVs. Ja. Om de var tidiga för 3 år sedan så med det vi har sagt idag, så är det ju kanske läge.
Jag ser med spänning fram på detta.
Ja. Men en Saab 9-3 är väl inte, det är väl inte fel. Alltså, den ser ju bra ut.
Ja, jo.
Nej, men sen kan man ju undra vad de kan lika gärna köpa en...
Det kunde varit var som...
Ja, men de kan köpa en BMW, men det förklarade ju Carl Johan Yang där att de sitter fast i sina gamla strukturer. De kan inte bara sluta bygga diesel- och bensinmotor, utan det här är ett gyllene läge för en ny aktör. Mm. Sen kan man säga att det är andra experter sa att ja, men det är svårt för nya att få ihop det med service och återförsörjare och hela den biten. Liksom. Allt det där kan de etablera det så bra.
Man kan ju tänka sig att ett företag som Tesla skulle kunna leverera en sån där bil.
Ja, ja, absolut. Men han är lite emot, jag vet inte om han är emot Kina, men han är emot, Elon Musk gillar inte kommunister. Det är därför han inte säljs i Ryssland. Mm-hmm. Han gillar inte Putin. Alltså han har lite sådana här hang-ups på vissa.
Ja, det låter väl i för sig ganska sunt.
Ja, det är ganska sunt. Men vi har ju skrivit det här, tror jag, att ryssar som vill köpa Tesla, de reser till Finland och köper den där.
Mm. Ja. Mm. Då, har vi något mer att prata om? Eller?
Nej, nu börjar det bli tomt här. Vi kan väl bara, eftersom det är den veckan som det är, så kan vi uppmana alla att hänga på kampanjen Rör mig inte, som finns på Expressen. Mm. Hashtag rör mig inte. Att så handlar det om kvinnor och flickor som blir utsatta för fel beteenden hos män framförallt. Så gå in och läs på om de artiklarna och häng på den kampanjen gärna. En liten uppmaning till våra lyssnare.
Bra sagt.
Ja, då stänger vi motorhuven för idag.
Det gör vi.
Ja, hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.